I februari attackerade Israel och USA Iran. Nu efter 4 månader har USA och Iran undertecknat ett samförståndsavtal. Mellanösteranalytiker Bitte Hammargren, vågar vi slappna av nu?
Nej, det går ju inte. Inte med den här regionen och inte med det som de parter som finns i detta och alla laddningar och alla olika kopplingar till olika håll. Men man kan säga att nu har diplomatin en chans här, åtminstone på 60 dagar, om man ska hålla sig till avsiktsförklaringens formuleringar.
Ja, på 60 dagar ska Iran och USA nu förhandla fram ett fredsavtal. Kommer det lyckas? Och vem går vinnande ur den här konflikten? Det ska vi ta reda på den kommande kvarten tillsammans med journalisten och Mellanöstern-analytikern Bitte Hammargren. Du lyssnar på Nyhetspodden och jag heter Alva Westerlund.
Israel har attackerat Iran. Det uppger Israels försvarsminister enligt Reuters.
The US and Israel coordinated on this attack.
President Trump says the US and Israel have launched what he called major combat operations.
Strandade förhandlingar, ett stängt Hormuzsund och robotar och drönare i stora delar av regionen. Ja, det har snart gått 4 månader sedan USAs och Israels attack mot Iran. Är det nu det vänder? Bitte, du är Mellanöster-analytiker och journalist. Finns det någonting som pekar mot att det här samförståndsavtalet skulle kunna leda till ett fredsavtal som skulle hålla?
Ja, man kan ju faktiskt säga att frågan om flödet av olja, som är ett maskineri för hela världsekonomin, är en faktor som trycker på för att det här måste hålla. Och man kan ju också säga att alternativet till att samtalen misslyckas, ja, det kan ju då leda till antingen frusen konflikt eller till ett nytt storkrig. Men problemet för USA är att de har liksom spelat ut väldigt många av sina kort. De har tömt mycket av sin arsenal av ammunition. De lär ha problem att fylla på lagren. Och de har inte lyckats fälla den iranska regimen. Den är militärt försvagad, men den är geopolitiskt starkare genom sin kontroll av Hormuzsundet och sin kontroll av flödet genom Persiska viken, som ju påverkar hela världsekonomin. Så att de faktorerna talar för att diplomatin har en chans. Mm. Men jag tror samtidigt inte egentligen att det går att få någonting som håller om man inte häller ner alla de svåra konfliktfrågorna i Mellanöstern är liksom i en stor skål och försöker lösa ut dem samtidigt. För det handlar också om Israels politik gentemot Hezbollah i Libanon, men också om Västbanken och Gaza. Det handlar om att Iran måste erkänna Israels rätt att existera på sikt, men Israel måste erkänna palestiniernas rätt till självbestämmande, Palestinas rätt att existera. Och det här kräver ett mycket större internationellt engagemang.
Ett samförståndsavtal är alltså inte detsamma som ett fredsavtal. Det är en avsiktsförklaring mellan länderna som i det här fallet syftar till att avsluta kriget. USA och Iran har enligt avtalet nu 60 dagar på sig att förhandla om innehållet i ett slutgiltigt avtal. I det här avtalet så står det ju också nu då att Iran inte ska utveckla kärnvapen. Varför tror du Iran har gått med på de här punkterna?
Nej, men alltså det har varit att inte utveckla kärnvapen har varit deras officiella linje sedan början av 2000-talet. Så det är inget nytt i det egentligen. Mm. Den förra högste ledaren som dödades då 28 februari, Ali Khamenei, han utfärdade en fatwa, alltså en bindande religiös förklaring om att Iran inte skulle skaffa sig massförstörelsevapen. För de hade själva varit utsatta för irakiska massförstörelsevapen, alltså gas, stridsgas under Iran-Irak-kriget på 80-talet. Mm. Men de har hela tiden förbehållit sig rätten att inom ramen för icke-spridningsavtalet NPT ha ett kärnenergiprogram och ett anrikningsprogram. Sen kan man ju säga att när Obama förhandlade fram det här tidigare avtalet som heter JCPOA om att sätta ett tak på Irans anrikningsprogram, så fanns det ett sånt på 3,67% anrikning av uran, vilket bara kan användas för fredliga medel. Mm. Men Trump rev upp detta på inrådan av Netanyahu 2017. Och det satte fart på Irans anrikningsprogram. Så att nu har de ett lager med höganrikat uran på 60%. Det är inte vapenuran, men det är klivet upp till vapenuran. Det är inte så stort, och det lär vara intakt trots de intensiva bombningarna. Nu kan man ju också säga att problemet är att det i den iranska regimen, som består av olika fraktioner, finns de som öppet säger att Iran måste gå ur NPT, icke-spridningsavtalet, för det har inte gagnat oss. Det kan också användas av regimen i förhandlingarna som ett påtryckningsmedel om att man måste göra eftergifter till Iran.
I det här avtalet står det bland annat att USA lovat att dra tillbaka sina styrkor, inte blanda sig i Irans interna angelägenheter. Varför har USA gått med på det här?
För att Trump agerar under större tidspress än vad den iranska regimen gör. Dels för att den iranska regimen har visat sig överleva, och den amerikanska planen för kriget misslyckades ju kapitalt. Det skulle ju bli en fullständig kapitulation, hade Trump förklarat i början av kriget. Av detta blev ju intet. Och nu har ju Trump press på sig att kunna visa väljarna att ekonomin är på fötter igen. Han har ett mellanårsval framför sig som är viktigt. Och oljepriset påverkar ju amerikanska ekonomin helt. Det påverkar ju bönder, bränslepriset vid pumpar och så vidare. Och Iran har ju nu för första gången använt sig av sitt formidabla ekonomiska vapen, det vill säga blockaden av Hormuzsundet, som visade sig vara så effektiv. Man kan ju säga att det egentligen är en gåta varför krigsplanerarna i Pentagon inte tog med det i sin konsekvensanalys.
Mm, verkligen. Det är svårt och ingen av oss kan ju se in i framtiden, men tror du att parterna kommer hålla sig till det man har kommit överens om här?
Nej, jag brukar säga att den som är skeptisk i Mellanöstern brukar få rätt.
Ja.
Så att, och den svagaste länken just nu, det är vad som händer i Libanon, som ju också ingår i avtalet, trots att varken Israel eller Hezbollah är parter av avtalet. Och där är det ju stor risk för att det blir en dikeskörning, för att Netanyahu, Israels premiärminister, har också ett val framför sig som är livsviktigt för honom. Han är pressad av oppositionen som tycker att han har vikt ner sig i Libanonfrågan och som vill ha hårdare tag. Och samtidigt har vi ett Libanon där presidenten Aoun, som absolut inte är någon vän av Hezbollah, samtidigt säger att vi måste ha ett slut på Israels ockupation av södra Libanon. Annars kommer inte något avtal att fungera. Så här står parterna i Libanon så långt ifrån varandra. Och nu har de mötts igår, alltså Libanon och Israel i Washington, 5:50 samtalsrunda. Och där är läget väldigt svårt. Och det krävs också ett stort amerikanskt engagemang i detta. Och då har vi å ena sidan USAs vicepresident J.D. Vance som förhandlar med iranierna direkt nu, mer eller mindre, i Schweiz. Och så har vi samtidigt utrikesminister Rubio som ska leda förhandlingarna mellan Israel och Libanon i Washington. Och det är frågan, samkör de eller blir de solospelare här? För de vill ju i sin tur använda detta för att stärka sina ställningar inför de kommande primärvalen i det republikanska partiet inför nästa presidentval. Så det är så många faktorer som spelar in här. Så att det gäller att Trump har tummen i ögat på Israels politiker samtidigt som Iran måste dra i tyglarna mot Hezbollah för att också få dem att upphöra att beskjuta Israel. I Libanon har du 1 miljon människor som är har tvingats fly från sina hem i södra Libanon. Och i norra Israel så är det 10 000-tal som har tvingats fly sina hem därifrån. Så det här är svåra frågor att lösa ut.
Kan det här samförståndsavtalet som vi har nu, kan man se det här som en vinst för Iran eller USA?
Ja, det är framförallt skulle jag säga en vinst för regimen i Iran som ju ska få tillgång till frysta tillgångar på 12 miljarder dollar. Visserligen så tjänar USA delvis på detta för hälften åtminstone ska användas för inköp av amerikanska förnödenheter, mediciner, livsmedel och så vidare. Så att det ska gå tillbaka till den amerikanska ekonomin. Men den iranska regimen har ju också visat att den tänker ha använda sig av Hormuzsundet som ett sätt att få in inkomster för sin egen statskassa genom olika tekniska arrangemang. Och Iran har ju också kommit dit här att de förhandlar nu direkt med USA:s vicepresident. Tidigare har man förhandlat med utrikesminister, så att nu har man liksom höjt nivån på förhandlingarna. Och sen kan man också säga att Hormuzsundet 2026 för USA, det är lite grann att jämföra med vad Storbritanniens debakel i Suezkanalen blev 1956 när Nasser hade nationaliserat kanalen och Storbritannien och Frankrike försökte ta tillbaka kontrollen men misslyckades av det när USA tvingade tillbaka trupperna. Så det här är en historisk vändpunkt också för USA som supermakt. De som sitter och tittar på detta är ju Kina, länderna i Östasien. Det här kommer på sikt stärka Kinas roll som supermakt. Det här betyder också att att amerikanska säkerhetsgarantier mot olika allierade som är Gulfstaterna, de var ju inte hållbara. Gulfstaterna trodde att de i sin allians med USA, det fanns massor eller finns amerikanska baser, de trodde att det skulle skydda dem, men istället blev de måltavlor när Iran skickade sina drönare över dem. Så jag skulle säga att USA som supermakt har passerat sitt bäst före datum.
Det här kriget har ju då också lett till att den iranska långvariga ledaren dödades.
Iran's formerly supreme leader Ayatollah Khamenei is dead.
Och makten övergick till hans son. Vad har det här maktskiftet betytt för regionen?
Ja, det betyder att det iranska revolutionsgardet sitter säkert i sadeln. Det är de som har kontrollen över ekonomin och politiken och förhandlingarna. Alltså efterträdaren till Ali Khamenei, sonen Mojtaba, han har ju inte ens visat sig sitt ansikte inför sina medborgare. Han har inte, hans röst har inte hörts, han är skadad. Så att han är till stor del i händerna på sina militära rådgivare från revolutionsgardet. Och det här betyder att den iranska civilbefolkningen som har lidit under regimen har betalat ett ohyggligt pris. Dels genom att deras folkliga protester slogs ned så blodigt. Och dels har de då försvagats också under en bombkampanj som skadade civil infrastruktur och dödade civila. Så att de har svårt att återhämta sig. Men om jag bara får gå tillbaka till Iran så kan man ju se att det stora hotet mot regimen, det kommer inifrån. Det kommer inifrån de folkliga protester som kommer att återuppstå bland arbetare, studenter, kvinnorörelser, minoriteter och så vidare. Men Iran stärker ju sin ställning som en regional stormakt som det inte går att förbise.
Om vi blickar framåt nu då, i avtalet står det skrivet att det nu ska råda permanent vapenvila på alla fronter, inklusive Libanon. Vågar vi tro på det här?
Nej, som vi var inne på tidigare så är Libanon det svagaste kortet i de här förhandlingarna, eftersom Netanyahu är pressad av sin opinion i Israel, där en majoritet av den judiska befolkningen vill fortsätta strida i tron att de ska kunna knäcka Hezbollah militärt, och samtidigt som Iran använt sig av Hezbollah som en sorts första försvarslinje mot regimen, så det är ett svagt kort. Men det krävs som sagt diplomatisk ihållighet och fokus ifrån den amerikanska sidan också. Och det krävs att alla spoilers kan hållas undan.
Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Alva Westerlund, och idag tillsammans med journalist och Mellanöstern-analytiker Bitte Hammargren. Fler avsnitt av Nyhetspodden det hittar du på Yla Arenan. Nya avsnitt kommer tisdag till onsdag. Dagens ljudmix är gjord av Max Salama och producent är Alexander Bejar.